Tack Herre för att du lever, tack för att vi också får vara med och att vi får dela det vi har fått och ge vidare. För att andra ska förstå att du lever och att du verkligen kan beröra oss idag. Herre, välsigna nu den här stunden, tala till oss genom ditt ord. Öppna våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ifrån första Korinthierbrevets 15 kapitel och vers 1 till vers 11. Bröder och systrar, för att i grekiskan när det står bröder så inberäknas alla. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelar, det är det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra, så förkunnar vi detta. Och det är detta ni kommit till tro på. Det var en man som skrev in till en kristen frågespalt och han skrev så här. Vår pastor sa i påskas att Jesus bara svimmade på korset och att lärjungarna sen vårdade honom så att han kvicknade till. Vad tror du? Och redaktören svarade så här. Käre läsare. Jag tycker att du ska ge din pastor 39 tunga gisselslag med gissel som har 9 spikar fästa vid sig. Sen ska du spika fast honom på ett kors och låta honom hänga där i brännande sol i 6 timmar. Stöd sen ett spjut genom hans hjärta. Balsamera honom ordentligt. Lägg honom i en lufttom grav i 72 timmar och kolla vad som händer. Alltså uppståndelsen är det mest fantastiska som har hänt. Mohammed och Buddha och de hinduiska vishetslärarna, visst har de sagt mycket bra, men alla har dött. Och det finns gravar dit man kan gå och vallfärda för att se var de ligger och var de är döda. Jesus är den enda som inte bara har dött. För hade det varit så att han tagit slut där, då säger Paulus, då hade vi varit de mest ömkansvärda av alla människor. Ja, om Jesus inte uppstod, då hade du haft bättre utsikter än Hitler faktiskt. Då vore Bibeln en lögn. Då hade vi ingenting glatt att predika. Då vore Jesus själv världens största lögnare, han som sa flera gånger att jag kommer att uppstå igen. Då finns det inget hopp. Vi är precis det, de mest ömkansvärda av alla. Jag minns min egen brottningskamp kring det här när jag gick på gymnasiet. Och jag funderade, Är verkligen den kristna tron trovärdig? Kan man lita på det? Och ganska snart så förstod jag att själva centrum, liksom där allt strålar samman, det är uppståndelsen. Har den hänt? Ja. Då är det sant det Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Har han inte uppstått, då kan jag lika gärna packa ihop och lämna det här med den kristna tron. Och det där ledde till ett specialarbete där jag trängde in i det här och frågade mig, vem var Jesus egentligen? Och jag minns att jag läste bland annat en bok av Frank Morrison, den engelska agnostiken som egentligen ville motbevisa och skriva en bok som visade att Jesus, det var bara alltihop en historia, en uppdiktad saga. Men så kom han till berättelsen om uppståndelsen. Och allt slutade med att han istället skrev en bok, Who moved the stone? Vem flyttade på stenen? Och han blev överbevisad. Jesus är upp. Han är precis den han sa sig vara. Och bara först några av de här viktiga indikationerna på att Jesus verkligen har uppstått. Nu är det ju lite för ljust här. Men det första var att han verkligen var död. De här soldaterna, de var vana. De visste precis hur de skulle hantera en korsfäst. Och när de stack spjutet till slut i Jesus för att försäkra sig om att han var död, så stod det, strax kom det ut blod och vatten. Ett säkert medicinskt tecken på att han var död. De konstaterade, han är död. Det var en död Jesus som han tog ner från korset, inte en avsvimmad Jesus som en del har velat påstå. Och sen var det ju så, som sagt, att graven, den var verkligen tom. Den var helt tom. Förseglad först med ett romerskt sigill. Ingen människa hade vågat att flytta på den stenen om man inte ville ha hela den romerska makten på sig. Det var hårdföra soldater som bevakade den dagen. Men ändå var den tunga stenen undanflyttad. Och linneduken, den låg där snyggt hopvikt. Liksom kroppen hade gått rakt ut ur den här puppan. Puppan var tom. Och ängeln sa, varför söker ni efter den levande bland de döda? Ingen har kunnat motbevisa den tomma graven och det faktum att den pekar på att Jesus fanns inte längre där. Och sen har vi då alla dessa vittnesbörd. Vi har kvinnorna, och skulle man skriva någonting i efterhand för att liksom dikta ihop det här, så skulle man absolut inte börja med en kvinna. Inte i den kulturen. Men det var kvinnorna som först var vittnen till uppståndelsen. Vi har Petrus och Johannes. Petrus som hade förlorat allt hopp och som sprang dit och såg och trodde. Vi har Thomas, den största tvivlaren av alla, som till slut kunde konstatera, min Herre och min Gud. Och så har vi alla apostlarna som vid flertal tillfällen såg honom levande. Och så står det till slut mer än 500 på en gång. Mer än 500 på en gång. Visst kunde en eller två ha drabbats av hallucinationer, men inte mer än 500 människor. Och så har vi alla dessa förändrade lärjungar som förändrades från tvivel till tro, från hopplös pessimism till glädje och frimodighet, där de kunde stå upp för sin tro utan fruktan och till och med var beredda att dö. Och alla faktiskt utom Johannes led martyrdöden, varenda en av lärjungarna. Och Johannes själv, vet vi, blev fängslad på en ö. Och så har vi miljoner människor sedan dess som har blivit förändrade, som har fått möta Jesus. Och vi är några av dessa miljoner, vi som sitter här idag, som har fått möta Jesus och som kan säga, ja, han lever. Han har förändrat mitt liv. Det hoppas jag du kan säga också, med frimodighet och glädje. Allt detta är så tydliga tecken på Jesus lever. Han har lämnat graven. Han är här. Och därför att Jesus är uppstånden, så har du och jag kraft att kunna se bakåt och veta skulden är betald. Vi får kraft att leva i nuet. Vi får en glädje att klara av varje dag. Och vi får mod att se framåt mot ett evigt hopp. Kraft att se bakåt. Paulus säger: jag meddelar er det allra, allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Uppståndelsen ger mig vissheten där. Liksom sätter stämpeln på vad Jesus gjorde på korset. Att Gud har tagit emot det här offret. Att jag verkligen är förlåten. Att min skuld verkligen är betald. Att priset är fullständigt betald. Därför vi kunde sjunga tillsammans med kören här: jag är förlåten, jag är förlåten, jag kan gå fri. Uppståndelsen, den beseglar detta, den intygar detta. Ja, det är sant. Skulden är betald. Du och jag, vi är förlåtna. Vi kan se upp mot en helig Gud utan rädsla och säga: tack Gud, jag är förlåten. Och visst är Petrus ett sånt här underbart exempel på det, när han trots att han hade förnekat Jesus ändå fick ta emot förlåtelsen av den uppståndne. Jag är förlåten. Och det fantastiska är att tack vare uppståndelsen så kan vi också ge förlåtelsen vidare. Ett av de mest underbara exemplen, jag har nämnt henne förut, det är kvinnan till vänster, Gladys Staines, och hennes dotter Esther. För ett antal år sedan, över 10 år sedan nu, ja det var nog 13 år sedan, så var hennes man och de 2 små barnen, pojkarna som står där framme, ute i en by i Orissa i Indien för att hjälpa de spetälska i den byn, men också för att berätta om Jesus. Och de gick och la sig den natten i sin jeep för att sova. Och då kommer de här hindufanatikerna fram och häller fotogen över hela bilen, tänder på och ser till att Graham Staines och hans 2 små pojkar inte kan ta sig ur. De brinner inne. Och denna förfärliga nyhet, den sprider sig som en löpeld genom hela Indien. Gladys, vad ska hon göra? Det mest naturliga hade varit att hon hade packat ihop och åkt hem till Australien igen och lämnat detta förfärliga land som hade dödat hennes make och barn trots deras kärleksgärning mot alla de leprasjuka i Orissa. Men hon stannar kvar. Hon stannar kvar. Och så framträder hon på indisk tv och så säger hon: jag förlåter dem. De visste inte vad de gjorde. Jag förlåter dem och jag vill stanna i det här landet och fortsätta min makes arbete för de leprasjuka. Och det här blev ett så starkt vittnesbörd. Det berättas om en man som var i en annan provins i Indien och delade ut ett traktat. Och så tog en man emot det här traktatet och såg det handlade om Jesus. Och så frågade han: är det samma Jesus som Gladys Staines tror på? Ja, svarade han som delade ut traktaten. Ja, då skulle jag vilja lära känna honom. Tänk vilket vittnesbörd. Tack vare uppståndelsens visshet så kunde Gladys förlåta de som hade gjort detta onda och gå vidare. Uppståndelsen ger oss också kraft att leva nu. Kraft att leva idag. Paulus säger i vers 10: genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Uppståndelsen, den ger mig kraft att leva nu. Alltså Guds nåd, kommer till mig dag för dag för dag för dag, därför att Jesus, han finns vid din och min sida och ger oss mod och kraft att möta allt det där tunga och svåra som vi alla måste gå igenom förr eller senare. Och inte bara så, utan Paulus säger också i 2 Korinthierbrevet 5:17, alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är borta, någonting nytt har kommit. Jesus själv lever i oss och ger oss den här kraften, därför att han är uppstånden. Och med honom, därför att han har besegrat själva döden, kan du och jag egentligen möta vad som helst. Han bor i mig. Han, den uppståndne, bor i mig. Han går med mig. Varje dag jag får kraft att leva i nuet. Utan att ängsligt blicka tillbaka på min skuld. Utan att ängsligt blicka framåt. Utan leva nu genom hans nåd och möta allt det som jag får möta varje dag. Och så till slut så får vi också mod att se framåt. Mod att se framåt. Tänk att hela det här kapitlet, som kanske är det, ja, det är det längsta kapitlet som Paulus har i något av sina brev, så är det 1 Korinthierbrevets 15. Hela kapitlet är ett enda vittnesbörd om att Jesus har vridit dödens nycklar ur händerna på honom som hade döden i sitt våld. Paulus säger det i djävulen. Han hade döden i sitt våld. Men genom Jesus har de här nycklarna liksom tagits ur hans händer, som hade fått dem genom syndafallet, som hade fått rätt till dem och som hade oss i sitt våld. Nu har Jesus tagit de nycklarna. Jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och hela det här underbara kapitlet är ett enda vittnesbörd om att döden har mist sin udd. Vi behöver inte vara rädda. Jesus har uppstått. Hans kropp har gått rakt ut ur graven. Och därför säger Paulus, därför så kommer också vi, även om vår kropp läggs ner i mullen, så är det som ett frö, men det ska komma upp en ny uppståndelsekropp. Därför har jag mod att se framåt. Jag behöver inte vara rädd. Det finns ett underbart hopp för dig och mig. Och slutet på det här kapitlet är ett enda crescendo egentligen. Där Paulus skriver från vers 54. När detta förgängliga, alltså din och min kropp, har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jag tänker på till exempel Mattias Agnesund. Nu är det lite suddig bild där, men jag vet inte hur många av er som har mött Mattias. Sedan några år så är han själv hemma hos Herren. Han drabbades av en muskeldystrofi redan som barn och han dog den 27 december 2010. Han var nästan dubbeldoktorand. Han hade doktorerat redan innan på Einar Ekberg och han var på väg att doktorera på Sven Lidman. Och ni som har mött honom vet att han kunde ju knappast tala. Så svårt var det för honom där han satt. Och liksom fick försöka göra sig förstådd. Han var i Borås i slutet på oktober 2010 och hörde gruppen Fredag som var en av hans favoriter. Och han gick fram till dem efteråt och sa, ja, jag vill gärna vara med på er konsert när ni kommer till Göteborg igen. I december. Men då vill jag att då ska ni sjunga och spela Triumfens ögonblick. Ja, gruppen, medlemmarna i Fredag skrattade och suckade. Den är rätt så svår vi vet inte, vi kan inte lova det. Men de kom till Göteborg och de sjöng Triumfens ögonblick tillägnad just Mattias Agnesund. Och det var bara några dagar innan Triumfens ögonblick var inne för honom, då han lämnade sin kropp och fick möta Jesus och blev totalt förvandlad. Han hade det här underbara hoppet att se fram emot. Vet du att idag när vi sitter här, den här dagen, kommer ungefär 450 människor runt omkring på vår jord att få betala med sitt liv att de tror på Jesus. Jag har faktiskt en som heter David Barrett räknat ut. Han har räknat ut hur många som varje år ungefär får dö för sin tro. Och det är häpnadsväckande, det är knappt man tror det är sant. Men det finns flera belägg för det här. Att det är ungefär så här många som varje dag får besegla med sitt liv att de tror på Jesus. De finns kanske framförallt i Sydkorea, de finns i Mellanöstern, i olika muslimska länder, de finns i Kommunistkina och flera andra länder. Människor som därför att de tror på Jesus får betala med sitt liv. Och ändå gör de det därför att de också bärs av samma hopp. Det finns en framtid, det finns ett mod att se framåt. Mod att se framåt. Jag vill sluta med själva höjdpunkten i Första Korinthierbrevets 15 kapitel, och det är den allra sista versen. Och jag har skrivit den här i Levande Bibelns översättning. Första Kor 15 och 58. Jag tycker vi läser den i korus. Ser ni där eller? Håll därför fast vid er tro på Herren Jesus, kära syskon. Ge inte upp utan arbeta hängivet för honom. Ni vet ju att det ni gör för Herren inte är bortkastat. Det är tillämpningen av uppståndelsen. Håll därför fast vid er tro på Jesus. Ge inte upp, utan arbeta hängivet för honom. Vare sig det innebär att du kokar kaffe här nere i en värdgrupp, att du är vaktmästare, att du står framme och sjunger, att du besöker någon sjuk, att du talar med din granne, att du på din arbetsplats försöker stå upp för det som är sant och rätt. Var du än finns, ge inte upp. Ni vet ju att det ni gör för Herren, det är inte bortkastat. Amen. Tack Herre för denna fantastiska dag som vi får fira, inte bara nu utan varenda söndag när vi kommer tillsammans, så får vi fira Jesus är uppstånden. Han har sprängt dödens portar. Han har vridit nyckeln ur händerna på vår fiende. Jesus, du lever. Och du finns här och nu genom din helige ande. Ja, du finns till och med i oss, vi som tror. Och du vill gå ut i världen och låta oss bli dina händer, dina fötter, dina ögon som ser och som berör andra människor. Tack för att det vi gör är inte förgäves. Tack för att det är inte bortkastat, utan tack för att det har en otrolig mening därför att du lever. Amen.